Ja, Nya testamentets grundtext är grekiska. Ja. Alltsammans i Nya testamentet är på grekiska. Och det är, man brukar säga, en vulgär form av grekiska. Vulgär form betyder ungefär en allmän spridd grekiska. Så det var inte bara det proffsen, riktigt duktiga grekkännare från Aten eller så, utan den grekiska som användes inom hela det romerska riket. Och det var ju väldigt praktiskt för de kristna att det fanns ett språk som täckte hela det stora området där man försökte sprida evangeliet. Men hela Nya testamentet är på grekiska. Och den grekiska syntaxen, kan man säga, är mycket lättare. Det kan ju diskuteras av en del, men är lättare att läsa meningarna och förstå meningarna i Nya testamentet. Gamla testamentet är svårare. Där är nästan allt på hebreiska, och det är några avsnitt i Esra och i Daniel som är på arameiska. Men där är syntaxen så helt annorlunda. Där bygger allt på ordstammar som består av tre konsonanter i regel. Och dessa tre konsonanter kan ha olika innebörd. Och sammanhanget är i regel en väldig hjälp och väldigt avgörande. Men där finns det ställen där finns möjlighet att översätta på mer än ett sätt. Och ibland är det ett problem, ibland är det riktigt berikande. För att när man översätter, kan översätta så eller så, den möjligheten finns också, så kommer båda dessa översättningar att ge en fullödigare och tydligare bild vid flera tillfällen. Grekiskan i Nya testamentet är, där finns det också ibland vissa svårigheter där man kan undra, är det här den bästa översättningen? Eller är kanske den här ännu bättre? Jag nämnde ett exempel förut där anotende kan betyda både ovanifrån eller på nytt. Men i det fallet så spelar det inte så stor roll, för båda sakerna ger så klar mening. Man blir född på nytt och man blir född ovanifrån. Så man vill ha båda översättningarna egentligen. Man blir född på nytt en andra gång. Om man blir född ovanifrån, man är född av Gud. Jag vet inte om, skulle jag i det här sammanhanget berätta lite om själva folkbibeln, eller ska vi först ta lite andra frågor? Ska vi ta det också lite? För jag fick en fråga om vi här efter sista föredraget nu kunde informera lite grann om folkbibeln 2015. Varför har vi arbetat med folkbibeln på nytt, och vad är typiskt för översättningen 2015? Man kan säga att Nya testamentet arbetas ju fram i stor utsträckning genom vad doktor Ingmar Furberg betydde och gjorde. Och Nya testamentet var väl färdigt, vill jag minnas, 96, tror jag. Och det hade varit ett arbete en ganska lång tid. Men så kom Nya testamentet då fram. Men sen ville man ju ha en hel bibel. Och så hörde vi samtidigt att den bibelkritiska kommissionen som regeringen hade tillsatt redan på 60-talet och som har presenterat en bibelsyn som förskräckte oss, och som presenterades i en bok 1970 då de var färdiga med sin utredning som hette Bibelsyn och bibelbruk. Och där vi granskade i Biblikum den här bibelsynen och skrev en motskrift som heter Det står skrivet. Biblikum svarar biskopsmötets bibelkommission. Och det var inte så många mil härifrån som vi presenterade vad bibelkommissionen har kommit fram till och vad vi ansåg var ett så kraftigt avsteg från biblisk kristendom. Och det var i Tegs kyrka 1971. Och det var bland det sista som David Hedegård han var med om. Och jag minns det var fullsatt, fullsmockat med folk där och ganska spännande. Men i den vevan så sa vi ju, hur ska vi göra med Bibeln? Ska vi bara sitta här och låta man göra en bibelöversättning som i många avseenden kommer att beröva människor tilliten till Bibeln och missförstå vad Bibeln verkligen säger? Och arbetet drog igång då med Nya testamentet, men Bibeln är ju också Gamla testamentet. Att bara ha Nya testamentet är som att ha ett hus som börjar på andra våningen och sen ingenting där under. Ett sånt hus rasar ju. Du måste ju ha Gamla testamentet, du själva basen, och Nya testamentet är ju uppfyllelsen, fullbordan och förklaringen av hur allt hänger samman. Men då visste vi att Bibelkommissionen hade sagt att de skulle bli färdiga 99 eller 00, alltså år 2000. Och vi hade inte så mycket tid på oss, så då fick vi arbeta väldigt skyndsamt och försöka begränsa oss till, inte till en revision i många stycken av 1917. Att bearbeta 1917 års översättning så att den blev bättre. Och sen i vissa avseenden gjorde vi en hel del nyöversättningar också. Som i till exempel första Mosebok. Där man bibelkritiskt menar att det var motstridiga källskrifter som sa olika saker och bekämpade varann. En elohist och en javist och en prästskrift som man kallade det. Och det hade inget med Mose att göra, utan det här hade vävt samman och kommit till långt, långt efter Mose tid. Och det betydde ju att det var motsägande skapelseberättelser, och det var motsägande flodberättelser, och det var motsägande patriarkberättelser. Och det var invävt massa myter och legender och sägner i patriarkberättelserna bland annat. Då tog vi tag i första Mosebok lite mera och fick fram hur den inte alls är oenhetlig och motstridig, utan det är inte två skapelseberättelser utan en enda. Och det man kallar för en andra skapelseberättelse är istället att man zoomar in med närmare detaljer om människan i skapelsen. Och vem människan nu närmare var, och att den sen består av 10 klara toledot, som det står på hebreiska, fortsättningshistorier som hakar i varandra. Så det var en del nyöversättningar även i Amos bok och i Jesaja, men i stort sett var det bara en revision. Och denna revision var ju inte fullkomlig. Inte heller 2015 är fullkomlig. Vi kommer aldrig att få en översättning som är fullkomlig. Utan när vi översätter så blir det måste man göra ett val, vilka ord man ska använda och mycket annat. Och det kan ibland diskuteras om det här var det bästa ordvalet. Men när då vi fick fram så där skyndsamt en bibel som måste komma före Bibel 2000. För annars skulle den ju drunkna i all propaganda som Bibel 2000 innebar. Så hann vi ju att få ut vår helbibel i december 98. Så den kallas då för Folkbibeln 98. Och den har vi ju haft glädje av länge. Men vi vet att det finns mycket mer att göra. Och även i Nya testamentet så har vi sett att satsbyggnaden är lite avig och baklänges ibland och kan göras för ledigare svenska och bli lite mer koncis. Så det är vad vi har försökt göra i nu 2015. Och där kan ju jämföra dem, och jag har inte nu en lista på exempel. Det borde jag kanske ha haft, för då kunde man se vad tycker ni är bäst. Så här stod det förut och så står det nu. Och jag tror att 2015 skulle vinna i sådär 8-2 i en match där kanske. Men så var det då Gamla testamentet, kunde då revisionen göras bättre. Och en hel del nyöversättning har gjorts. Och mycket mer skulle ha kunnat göras. Men framförallt så var ju 98 den så ojämn, för den hade en hel del lite pratiga noter, tyckte vi, i Nya testamentet och så nästan inga noter alls för Gamla testamentet. Och om ni har tittat till 2015 så ser ni att det är full, dels har noterna i Nya testamentet utvidgats och stramats upp och inte är lika pratiga. Och framförallt så är det massor med noter nu i Gamla testamentet. Och det har nästan blivit som en studiebibel, för där får man snabbt reda på vad som ligger bakom översättningen. Man får reda på vad är det här för personer som nämns. Man får reda på platserna, och när det står att den drog från Rama till Gibea så får man reda på var låg Rama, var låg Gibea och hur långt var det. Och om man inte vet det så förstår man inte att ibland så var det bara 15 kilometer och en annan gång så var det 43 kilometer. Och då måste man tänka, aha, gick så långt nordväst ut. Och så får man veta lite om bakgrunden. Och så lyfter vi även in uppgifter om att den här personens stämpel som den använder har vi hittat. Så att det inte är fantasifigurer som man ofta säger numera. Det finns kritiker som menar att det här med David och Salomo och det här, det är nog påhittat alltihop. Utan man har gjort en rad fynd om personer, och det nämner vi i de här noterna och berättar om det. Och sen är det ju då vikter och mått som man undrar, hur mycket var det? Och här får man veta precis hur många ton guld och silver som Salomo samlade ihop. Ja, det var ju enorma mängder. Man förstår att drottningen från Saba, hon var mäkta imponerad. Och man läser om hur mycket vin som skulle offras. Och det var inga små mängder heller. Då behöver man inte varje gång slå längst bak här för att titta mått och vikt och sådär. För då, när man läser så har man inte tid med det alltid. Och så går längst bak och titta, vad är det där för mått och vad betyder det? Utan det finns direkt längst ner på sidan i noter. Sen om man vill veta lite närmare om bakgrunden till arbetet så finns det en uppslagsdel som är på cirka 70 sidor. Som är till stor hjälp. Och det första man kan läsa om i den där uppslagsdelen, det heter Om den reviderade folkbibeln. Och det var någon som frågade mig om också när det i noter ibland sägs att det finns andra handskrifter som har en annan formulering. Och till exempel den tidiga grekiska översättningen kan ha formuleringar eller en läsning som är ganska annorlunda än den i den hebreiska texten. Då upplyser vi om det och så talar vi om det. Och så säger vi också det att det som vi har i texten är det som vi tror är det som har det starkaste stödet, om det finns stöd för olika handskrifter. Och det som är i noten kommer så att säga i andra hand. Och för att också klargöra för läsaren, om man jämför en tysk, en engelsk, en finsk, olika svenska översättningar, och så säger man, varför översätter man så olika? Så redovisar vi i noter, vi döljer inte, håller det hemligt, utan klargör vad som ligger bakom. Det här kan också översättas så. Och det tror jag är värdefullt att få sådana uppgifter. Sen vill jag slå ett slag särskilt för den här uppslagsdelen. Här får man väldigt mycket undervisning. Det är ett helt långt kapitel som heter Bibelns tillkomst och inspiration. Som är till hjälp och glädje för den som vill tränga in i det. Sen finns det ett avsnitt som heter Vad säger Bibeln om sig själv? Och där finns det då rubriker som Bibelns ord består. Och så kommer en lång lista på ställen där man kan läsa om det. Och så kommer en rubrik som heter Bibelns ord får inte ändras. Och så kommer en uppräkning av ställen som handlar om det. Och så kommer Bibeln är inspirerad av Gud. Och så kommer en lista på det. Man får alltså väldigt hjälp om man vill ha bibelstudier. Så finns jobbet gjort här. Det är bara att gå hit och plocka. Och sen skulle jag också vilja tipsa om Någonting som också underlättar arbetet för präster, pastorer och predikanter. Det jobbet är gjort för dem, kan man säga. Det är väldigt mycket samlat här om Jesus Kristus, hans person, hans titlar, hans namn, hans liv och Jesus i Gamla testamentet. För det är ju typiskt för bibelkritiken att de ser inte sambandet. De förnekar profetiorna, det är inga riktiga profetior om Jesus, utan det handlar om andra saker. Här får man mycket undervisning om det. Och här är det, vi har talat här om frälsningen, och här finns då en lång lista på alla behöver frälsning. Och så kommer det under där en rad av vem är fri från synd, Ordspråksboken 29. Vi gick alla vilse som får, Jesaja 53:6. Alla har syndat, Romarbrevet 3:23. Syndens lön är döden, Romarbrevet 6:23. Ni var döda genom era synder, Efesierbrevet 2:1. Förnekar vi det, bedrar vi oss, 1 Johannes 1:8. Och sen kommer nästa rubrik, gärningar är otillräckliga, och så på samma sätt massa exempel. Och så är det Guds verk och initiativ, och så ställen om det. Endast genom Kristus, och så en rad ställen om det. Genom Kristi kors och blod, och så en rad ställen om det. Alla är kallade, och så ställen om det. Tas emot genom tro, och så bibelställen om det. Etc, etc. Men det som ger ännu mer hjälp är något som heter ämnesindex. Kära vänner, om ni har Bibel 2015, så läs igenom och studera ämnesindex. Ja, då har ni göra någon månad. Men här finns fantastiskt material. Det börjar på A. Och då finns det andlig blindhet. Ja, kanske vi skulle tala om det någon gång, andlig blindhet. Ja, då får man hela materialet här. Ställen om andlig blindhet. Och sen kommer nästa på A, det blir andlig frukt. Och så kommer de andliga gåvor. Så kommer de ansvar. Och så kommer de antikrist. Så kommer de arbete. Så kommer de astrologi. Så kommer de auktoritet. Så kommer de avgudadyrkan. Så kommer de avund. Det var det som samlas under A. Men det var ju bara A, det är många bokstäver kvar. Så kommer då B, börjar om barmhärtighet, om barn, om begär, om bekymmer, om bekännelse av synd, bekännelse till Kristus. Det kommer om berusning, det kommer om beskydd, det kommer om bön. Ja, det var två bokstäver. Sen har vi C, men jag ska inte gå igenom allt här. Och detta ämnesindex, det har något liknande av vi inte haft förut. Och det ligger mycket arbete bakom det här. Sen finns det persongalleri och så finns det mycket annat. Alltså en uppslagsdel som vi inte haft förut. Ni kanske minns hur det var i 98. Det var lite blygsamt om några mått och vikt och några ställen till. Men inte så mycket. Och när det gäller själva språket, som sagt, har vi försökt att få det. I fromhetens namn har vi lärt oss att säga saker lite baklänges. Och det är vi så vana vid, så det har vi inte några problem med. Men de som kommer till den här texten och vill ha något på klar, tydlig och modern svenska, de reagerar. Och då sa många så här, ja, den här vill ju vara bibeltrogen, det är ju bra så här. Men språket i Bibel 2000 är mycket bättre. För de har ju haft duktiga författare som har hjälpt till att formulera, och det måste man ju säga att de har haft det i många stycken, ett bra och spänstigt språk. Men när sedan 2015 kom ut, då var det en recension här, en professor i Lund som sa, ja, nu är ju Bibel 2000 lite mossig, det här är ju mycket klarare och bättre språk, och det tackar vi för. Så det här blir naturligtvis ta lite i egen sak, att liten rekommendation för 2015. Och vi är tacksamma att få in synpunkter och förslag på förbättringar. Därför ett bibelöversättningsarbete, det är frågan om ett ständigt pågående bibelstudium. Och syftet är att bibelordet ska bli så tydligt och så bra och så bibeltroget äkta som det bara är möjligt. Och det arbetet kan aldrig stanna av. Så om ni tycker att det här låter spännande, så passa på när det är extra pris nu och då också på 2015. Men det var lite snabbt. Ni har ni säkert 100 frågor. Ska vi ta de 99 första här nu, får vi höra. Vad vill ni fråga om när det gäller Folkbibeln 2015?
Skillnad mellan tradition och nyöversättning.
Ja, revision är att man startar inte från, som man uttrycker sig modern, från scratch. Alltså, utan man bara går direkt till grundtexten. En revision är att man tittar på översättningsarbeten som redan är gjort. Och sedan tittar på grundtexten. Kan inte det här översättas lite bättre, lite närmare grundtexten? Och om en sak där är, vad ska vi säga, 50-50. Det kunde översättas på annat sätt någonting, men det man kan översätta så också. Då låter man det stå på det viset. En revision ska då vara en klar förbättring. Och när vi ibland har varit så här tveksamma, är det en klar förbättring? Och så har vi ändrat, och sen har vi jobbat igenom det igen och sa, ja men det här var inte så, det är lite 50-50, det är inte en så klar förbättring. Då har vi gått tillbaka till som det stod tidigare. Men det är skillnaden i kort mellan revision och en ny översättning. Och vi hade ju tänkt att kunna börja med Gamla testamentet från noll, alltså helt någon gång. Det är vad man skulle önska, men så börjar man tänka efter. Jag är 75 år nu och inte har jag något löfte från Gud att jag ska bli 98 år. För det kanske tar så lång tid innan man blir färdig, och så hinner man göra det till hälften. Och det är ett jättearbete. Men som jag sa, det hör till bibelstudiet att man hela tiden gör anteckningar och hela tiden arbetar. Och jag kluddar och noterar hela tiden också här. Och har sett ett och annat här, hittat några tryckfel. Och när man trycker saker så upptäcker man ju att avstavningar kan bli konstiga. Det ser ni i böcker ständigt, att det blir, följer inte bra avstavningsregler. Och det jag upptäckt flera gånger nyligen är att det finns så många S i hebreiskan. Och vi kan inte översätta alla S med bara S, utan det finns också framförallt ett sje-ljud som vi skriver SH. Och ni är inte så vana vid det, men det heter till exempel Josafat. Det är alltså ett tjockt S. Och då har det hänt att om ordet Josafat kommer i slutet på en mening, så måste man ju avdela ordet. Och då har man ibland skrivit på JOS-bindestreck och så på nästa rad HAFAT. Och det blir förtog, man kan ju inte dela på sje-ljudet, det är ju ett ljud. Så man får inte sätta bindestreck mellan S och H, utan S och H hör ihop som ett enda ljud. Så det skulle alltså då egentligen stå JO-bindestreck och sen på nästa rad SH. Så några sådana fel har jag hittat. Det justeras efterhand. För det är väldigt sug efter, förvånansvärt sug efter Bibel 2015. Så att det måste hela tiden tryckas på nytt, tryckas på nytt, tryckas på nytt. Och då går vi in och justerar sådana här saker vart efter. Så att sådana här små saker, sådana här små fel. Däremot större ändringar, det kan vi inte hålla på än, så att man inte vet vilken version är det här nu. Utan det är sådana här små ändringar kan vi göra vart efter. Men de större ändringar, ja, det blir tidigast 2035 om världen står då, skulle jag tro. Så får vi se om det kommer ytterligare någonting. Men den här räknar vi ner nu ska kunna bli till glädje ganska många år framåt. Och den finns ju i olika versioner som ni vet. Det finns en med ännu som är större än den här, med ännu större stil. En del har lite svårt att läsa. Det här är mellanstorleken, den passar mig fast jag ser inte bra ut. Och så finns det en som är lite mindre, som för att man ska kunna ta med hela Bibeln, den kallas för en slimline. Väldigt, väldigt tunn papper och lite mindre stil än detta. Och då blir den bara ungefär så här tjock, fast den är både Gamla och Nya testamentet och hela den här uppslagsdelen. Men då ska man ha, vad jag förstår, jag har tagit hem några sådana också, då ska man ha rätt bra ögon. Så att har man lite svårt med lite stil, då ska man nog ta den här eller då ännu större stil. Sen finns det ju i paperbacken. Jag tänkte ta med en här, för jag hade en hemma. Den tänkte jag låta någon få här för cirka 120 kronor. Vad säger ni om det? Nu tog jag inte med den. Men då kunde, det skulle jag ha gjort. Då hade någon passat på. Annars om man ska ha lite skinn och så här, så går ju värdet upp en del. Kostar lite mera. Men det där går ju att undersöka via webbsidan Biblicums webbutik bland annat. Nu är ni jättetrötta. Jag kan inte sluta någon gång så vi får gå hem. Men är det någon mer fråga? Ja, det är inte många. Ja, men vad ska man säga? Vi kung Gustav Adolf med Guds nåde. Då var det bara kung där. Nej, men jag har en del medhjälpare. Och på senare tid har vi fått en som har en otrolig arbetskapacitet. Som har betytt mycket. Och han är så snabb och jobbar så man hinner nästan inte med. Vad han gör i svängarna. Men vi kan väl säga att vi har varit ett team, framförallt två stycken. Och sen har vi skickat ut och bett att få synpunkter. Så ett tiotal personer har då läst och så har de reagerat och skickat in. Och alla de kan inte grundtexten, men de kan säga hur låter det här. Och de kommer med sina önskningar. Och det är alltid lite olika önskningar. Det finns en del som reagerar att vi har översättningen helvete till exempel. Och tycker, ja men det kan man väl inte ha, för att det är väl något fornordiskt där med dödsgudinnan hell och sådär. Någonting sådant. Men de flesta upplever ju ordet helvete som något väldigt negativt, inte sant? Och vi har då ställen i Bibeln som visar att det är en väldig fiende mot oss. Och skadligt och ett lidande. Och då används ju flera olika ord. Och vi ser till exempel i berättelsen om den rike mannen och Lazarus att det är verkligen frågan om ett lidande och en pina som den rike mannen talar om. Jag har kommit till denna pinoort och jag vill inte att mina bröder ska hamna här också. Så att det är ett lidande. Och sen har någon undrat, ja men det här stämmer ju inte, för att sen står det i uppenbarelseboken mot slutet att helvetet kastades i den brinnande sjön. Men det förklarar ju, tyckte jag indirekt här, Ola också, att all djävulen och den falske profeten och den pina och elände som vi är utsatta för på den yttersta dagen, definitivt är allt detta kastat i den brinnande sjön. Så det finns alltså ett lidande omedelbart efter döden. Det är inte ett helvete som bara kommer efter den yttersta domen, utan redan, som vi ser av flera texter, redan också efter döden. Liksom det finns en salighet för patriarkerna, och vi såg, ja, som vi har sett på flera ställen. Så, men det kommer in synpunkter och ibland så får vi ge vissa, ja men det var bra att ni sa det där, det ska vi ta och tänka på eller rätta oss. Och ibland så kan vi inte rätta oss efter en del som vi finner, det här håller inte. Det finns ju så många konstiga teorier. I första Petri talas det ju om till exempel hur när Jesus har fullbordat försoningsverket så går han och talar till andarna i fängelset. Och då, många som inte har förstått, just fängelse är ett annat namn för pinorummet. Så där har vi fått lite kritik, men vi kan inte ändra på grundtexten. Var det någon mer fråga? Ja. Du menar den här uppslagsdelen? Man ska ju inte göra något tillägg i själva bibeltexten. Man ska inte göra något. Men vi gör ju, liksom alla har gjort långa tider, så har man satt till i 1917 till exempel, så var det en 3-4 rader i fin stil över varje kapitel. Det var ju inte bibeltexten. Och det var ju inte bra. Vi har istället fört in då i fet stil en rubrik över kapitlet, och sen har vi också mellanrubrik. Det är ju bara för att underlätta, för att hitta. Så när ni läser, som vi påpekar här i uppslagsdelen, när ni läser texten ska ni inte läsa mellan rubrikerna. Ska ni inte läsa mellan rubrikerna, de finns inte i bibeltexten. Utan det, man sätter in olika saker för att hjälpa bibelläsaren att se vad, de olika avsnitten. Så det står till exempel, här har jag Matteus evangeliet, så står det här, Jesus svarar Johannes döparen. Det står ju inte i grundtexten, utan det är en rubrik som är för att hitta, jaha, det kommer här. Och sen lite längre fram så står det, Jesus vittnar om Johannes. Så det är också då som hjälper. Och sen längre fram står det, Jesu verop. Och längre fram står det, Jesus är Guds vishet. Och så kommer kapitel 12, och då står det, Jesus är sabbatens herre. Och lite längre fram i samma kapitel så står det, Herrens tjänare. Och längre fram står det, Jesu gärning eller Satans. Det där hade vi ju redan i 98, det är ju ingenting nytt, och det har förekommit till exempel i Hedegårds nya testamente. Och det är ju till stor hjälp. Men vi har, tycker jag, förbättrat rubrikerna i nya testamentet, för Ingmar Fuber var lite långrandig ibland. Så han skrev onödigt långa mellanrubriker som gick att korta ner. Och det har vi gjort så att de är så korta som möjligt. Men sen då uppslagsdelen, det är ju ingen som kan missförstå och tro att det är själva bibeltexten. Utan det är ju för att hjälpa läsaren att förstå det man läser. Och det är till exempel mått och vikt och längd och olika saker. Sådär. Så visst är det lite grann av en studiebibel, men det är ju meningen. Vi ska göra som i Berea, vi ska studera skriften ordentligt. Och likadant de här noterna längst ner på sidan är ju för att när man läser sen, det är klart saker man inte alls förstår. Det är något ord eller någon hänvisning, så måste man få en liten hjälp i en not. Om det står till exempel här i psalm 90, vers 4, en av nattens timmar, så står en fotnot, ordagrant, en nattväkt, tre timmars period. Se not till Matteus 24, 43 står det till exempel där. För att, sådana saker är det. Så det där att inte lägga till och inte dra ifrån, det har alltså att göra med själva texten. Ja, och Ingemar Fuber, han har ju fått flytta hem sedan många år tillbaka, så han kan inte vara med i revideringsarbetet längre. Men han var ju utsedd av Biblikum att arbeta, och sen när inte han kunde längre så blev jag utsedd av Biblikum att hålla i Nya Testamentet också. Ja, men det gör det inte här. Nej, nej. Det var en förbättring, för då kan man ju missförstå det. Ja, uppslagsdel. Sen om de som föredrar Bibel 2000, de får ju en annan Bibel. Det är inte längre 66 böcker, utan vad blir det? 79 eller vad är det? Man räknar alltså in apokryferna också som likvärdiga med de kanoniska skrifterna. Så man har en annan, och det är ju vad katolska kyrkan har den omfattningen.
Det är väldigt roligt att som bibeltroende lyssna på det du säger, att liksom ni som arbetar med översättningar ställer er under Herren. För vi alla som vill tillhöra Herren måste säga, så säger Herren. Och det är ju så väldigt allvarligt om man läser vad Jesus själv säger, att himmel och jord ska förgås, men inte ett enda av mina ord ska förgås. Så det gläder mig mycket att höra det. Det som bekymrar mig, jag undrar om det finns fler här som bekymrar sig över detta, det är en inställning hos sådana som ändå bekänner sig som bibeltrogna, att Det viktigaste är inte vilken bibelöversättning man använder, utan att man använder det man har. Jag blir jättestressad utav det, eftersom då måste det ju vara ganska många lögner insprängda om man då använder en bibelöversättning som har en flytande bra svenska och så vidare. Och så kan man ju rent av bli bedragen, eftersom det är insprängt lögner och sanningar. Jag förstår också att det är svårt med att översätta en del verser. Man vet inte vad som är den perfekta översättningen. Men om de som har översatt har bett Gud om hans ande och själva är troende, må det vara en större sannolikhet att det blir en rätt översättning. Men är det fler än jag som stressas över det förhållandet att från bibeltroget håll så spelar det ingen roll vilken översättning man använder, bara man använder det man har. Vad har du för kommentar till det?
Ja, man ska väl försöka att hitta en så bra bibelöversättning som möjligt. Så det spelar ju roll. Jag skulle ju inte vilja använda Bibel 2000 till exempel. För dels är det så många felöversättningar där enligt min mening. Man är alltså styrd av en annan syn på Bibelns tillkomst. Som man översätter så att det ska se ut som om att det är människor som har hittat på och tänkt ut saker. Och dessutom så, och det är väl den enda bibelöversättning jag känner till där man hoppar över ungefär 70 verser. Och därför, nu säger man att man vill inte dra ifrån i och för sig, utan man säger att det här går inte att översätta. Det är för svårt att översätta. Och jag beklagar ju om någon inte har förstått problemet med Bibel 2000 och så går till sjukhuset och vill besöka en svårt sjuk människa och vill ge tröst och tänker något som passar bra att läsa för den här människan, det är Job 19:25 till och med 27. Och så börjar man efter första raden i 25, så sen hoppar man över. Det viktiga är ju det här stället. Jag vet att min återlösare lever. Och där tycker man att språket är så svårt. Så det är bara en lucka där. Och det måste ju vara ganska snopet. För det är fantastiskt trösterikt för en sjuk människa att höra om uppståndelsen. Mitt i lidandet. Och så vi spelade roll. Men... det gäller att försöka, man får väl, man kan ju misstro många, man måste försöka studera och se. Och det är klart, kan man inte hebreiska och grekiska så är det svårt att avgöra. Är det här bra översatt eller inte? Utan då får man väl ta hjälp av, om man hittar sådana som verkligen har respekt för Guds ord. Och som verkligen böjer sig helt under Herren och hans ord och försöker efter bästa förmåga översätta. Och jag menar inte att vår översättning är fullkomlig. Att vi hade kunnat säkert översätta bättre på några ställen. Men man kan inte säga att här går man till när och hittar lögner. Eller annat sådant. Utan här kan man tryckvilla. För min del så vet jag i alla fall ingen översättning på svenska som kan konkurrera med den här. Men därmed är det inte sagt att det inte finns ordval här som kunde göras annorlunda. Men inget ordval är så gjort någonstans här att man sprider någon lögn. Och det är inte så lätt heller att även Bibel 2000 har problem. De kan inte utan vidare göra lögner för att Bibeln är så rik och upprepar samma sanning flera gånger. Så det är inte så lätt att manipulera. Utan det är bara det att man missar klarheten och upprepningen av tydliga sanningar nu och då. På grund av den bibelsyn man har. Så det är i korthet mitt svar. Jag vet inte om någon blir klok av det svaret. Ja. Ja, det tragiska, den är bra, men man utgår ifrån att Textus Receptus har ramlat ner från himlen. Och det är inte sant. Utan Textus Receptus, hade man ett begränsat antal handskrifter där en del har inte riktigt stöd av de bästa handskrifter vi har. Utan man måste sakligt undersöka de avskrifter som finns. Och dessutom så är det klart att det finns ganska många felöversättningar i Karl XII:s bibel också. Och det beror ju på att det lönar sig att studera och återstudera. Och så jag har undrat lite hur reformationsbibeln klarar av vissa ställen, för det går inte bara att modernisera språket i Karl XII, utan då moderniserar man ibland någonting som blir missvisande. Nu vet jag inte om jag förstod till full, och du menar att man har bara några bibeldelar, inte hela bibeln översatt, eller? Nej. Alltså du tänker på grundtexten. Ja, men det finns ju, man kan säga grundtexten är ju lite missvisande, för det låter som att här finns det en grundtext och så sätter vi igång och översätter den. Utan det finns ju massor med avskrifter. Man hade ju inte datorer. Och ni vet ju hur det blir när ni sitter och skriver av, för han är bäst med som har skrivit och två gånger. Och ibland kanske man har hoppat, när man skriver av, missat en rad. För man tittar och så börjar man nästa rad och så ser man lite snett. Så det har uppstått när det gäller avskrifter då olikheter. Men där finns det ju stora möjligheter i och med att vi inte bara har några stycken. Utan vi har till exempel det nya testamentet ungefär 5000 olika avskrifter. Och till gamla testamentet är det inte lika många. Men därmed så kan man med stor hjälp se hur originalet måste ha sett ut. Och i de fall där man inte kan det, låt oss säga att vi kan det bara i 98%, så då talar vi om det, att här så kan vi inte säkert avgöra om det originalet stod så eller vad det stod. Men i regel så får man hjälp av sammanhanget, och då osäkerheter rör för det mesta bara mindre saker. Som ett och eller ett men eller en stavning. Sen finns det några saker som man undrar över, som om äktenskapsbryterskan. Så i olika handskrifter är det avsnittet placerat på olika ställen. Och sannolikt bör det, tror jag, höra hemma där det nu står. Men i och för sig får man med den texten om man sätter den någon annanstans. Så en del, rätt många handskrifter har placerat det avsnittet på andra ställen. Så det är en sån där större sak som man har funderat. Och då talar man om det i en fornom. Samma sak är det Markus slutet. Där det finns handskrifter som inte har med Markus slutet. Och andra där man ser att det är en sammanställning från de andra evangelierna. Och sen är det ju så att när man läser Matteus, Markus, Lukas som samma händelse, så är det väldigt en del, när man satt och skrev så tänkte någon som skrev av Lukas avsnittet vad som sades i Matteus avsnittet. Och det kan man se om det där som man nu har satt till i Lukas, det stod inte med i Lukas från början, det fanns bara i Matteus. Så frågor, men det här är sån där textforskning som är lite speciell, lite svår att förklara kanske. Precis, det är ju så, och det är en fantastisk enhet och samklang i undervisningen. Och det som vi har lyft fram här, det är inte så att i vissa böcker så får man syndernas förlåtelse genom sina goda gärningar. Och sen i några andra så får man det av nåd alena. Utan det är en enhetlig undervisning. Likadant, vad hände under Davids tid och under Salomos tid. Det är klart att en del säger att det finns motsägelse, för det står ju att det var Herren som uppeggade David till folkräkningen, och så står det parallellstället att det var Satan som gjorde det. Men om man kan lite grann om Bibeln så vet man ju hur Herren använder det också av fiender för olika saker. Så det är egentligen ingen motsägelse, bara ett komplement där.